Vi ska läsa från Galaterbrevet, det fjärde kapitlet, och från vers 4 och framåt. Det är också en text som är föreslagen för den här söndagen. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen, och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt eget levande ord. Och vi tackar dig för att du själv genom ordet och genom den heliga ande är här mitt ibland oss. Och vi ber att du ska röra vid våra hjärtan och låt oss få känna din närhet och ditt tilltal, din storhet och din makt. Vi prisar dig, Herre, för allt det du har berett åt oss. Amen. Idag är det den 28 december 2014. Och enligt vår almanacka så övergår vi om några dagar till 2015. När vi människor ser tillbaka på tiden som gått, så kan vi konstatera att en del av den planering vi har gjort har inte kunnat fullföljas enligt planerna. En del har fullföljts, men inte allt. Det har inte blivit som vi tänkt riktigt. Vi planerar vår tid, men upptäcker ganska ofta att det händer en massa saker som inte vi kan påverka. Vilket gör att vår planering inte går att genomföra. Julens texter, bibeltexter, innehåller en hel del tidsangivelse. Jag vet inte om ni har tänkt på det. När ni läser julevangeliet så inleds det med att det var vid den tiden när den och den var kejsare, som det blev en skattskrivning, och så fick Maria och Josef resa till Betlehem för att skattskriva sig på en bestämd tidpunkt. Och det såg vi flera tillfällen när vi läser bibeltexterna, att det finns tidsangivelser som anger att det skedde då därför att det var förutsagt. När tiden var inne, läste vi i vår bibeltext. Gud har plan som genomförs enligt hans ord och tankar. Han har en plan för världens frälsning, och enligt den så är tiden inne då det skulle ske och då det skulle gå i uppfyllelse. Just då när skattskrivningen skedde och när de reste till Betlehem för att få sin son, den heliga familjen. Ingenting sker av en slump. När tiden var inne, världens skapare, han som håller hela världen i sin hand, låter nu sina löften gå i uppfyllelse. Profeten Jesaja sa ett barn har fötts, en son är oss given. Och det sades hundratals år innan det skedde. Och när de vise männen kommer till Herodes och frågar var det nyfödda barnet är, då börjar man att leta i profeterna och så hittar man Mika, profeten Mika, där det står: från dig, Betlehem i Efrata, ska jag låta en härskare över Israel komma. Nu är tiden inne för löftenas uppfyllelse. Nu öppnas himlen och Gud själv träder in i historien. Sände Gud sin son född av en kvinna. Detta är julens viktigaste innehåll. Som vi redan hört citeras: så älskade Gud världen att han gav den sin son. Visst får änglarna medverka i Guds stora frälsningsplan. Vi läser om änglaskaran som förmedlar detta till herdarna. Vi läser om enskilda änglar som talar med Maria och Josef. Och de vise männen när de inte skulle återvända till Herodes. Men det som är det stora, det är inte änglarnas sång och änglarnas medverkan, utan det är att Gud själv blir människa. Föds av en kvinna in i denna världen. Han sände sin son. Oh, vilken kärlek, underbar sann. Aldrig har någon älskat som han, sjunger vi en gammal sång. Gud blir människa, och det uttrycks i Johannes evangeliets inledning: ordet blev kött. Han kom till oss för att dela våra villkor. Ibland gör vi julkrubban och det som händer runt juldagen till en idyll. Det blir så vackert. Och det blir så fint. Men vad är det som händer egentligen? Det är långt ifrån idyllen. Han som ägde Guds gestalt, men vakade inte som över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. Det är det handlar om i jultid. Gud träder in i vår värld, delar det lilla barnets villkor, och få barn har egentligen delat ett sånt elände som Jesus, att bli född i ett stall. Det här gör också att han känner dina och mina förhållanden. Han vet precis hur du och jag har det. Han vet precis vad du och jag har gått igenom utav frestelser och svårigheter, kamp och lidande. Han känner människors nöd lika väl som människors glädje, därför att han har kommit hit och blivit människa. Kött. Precis som du och jag. Detta är vad julen djupast sett handlar om. Att Gud själv träder in i historien för att frälsa dig och mig. I den gamla julsalmen som vi har sjungit i många år, som är skriven av J.O. Wallin, så sjunger man i den tredje versen: han tårar fälla skall som vi, förstå vår nöd och stå oss bi med kraften av sin andam. Förkunna oss sin faders råd och sött köpman av en evig nåd i sorgekalken blandan. Strida, lida, dödens smärta, att vårt hjärta frid må vinna och en öppnad himmel finna. Det är därför vi firar jul. Född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen, och vi får söners rätt, läste vi texten. Och detta är ytterligare en beskrivning på att Jesus gick in under våra förhållanden för att kunna friköpa oss från synd och död. Han blev frestad i allting liksom vi, dock utan synd. Jesus segrade på varje punkt, och nu är vägen till försoning och frälsning öppen för alla. Jesus betalade priset. Döden på korset, för att vi skulle gå fria och få söners rätt. Förut var vi trälar under synd och ondskan. Nu har vi möjlighet till barnaskap. Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror hans namn. Han har gett dig och mig möjlighet till barnaskap. Och det är ju en väsentlig skillnad på det mot träldom, det vet vi. Vi får kalla Gud vår fader. Fader vår som är i himmelen. Du får ha en fader- och barnrelation till Gud på grund av det Jesus har gjort för oss och hans människoblivande. Och vi fylls av barnaskapets ande som i oss ropar Abba Fader, det vill säga vi har en relation som gör att vi känner samhörighet med Gud själv genom Jesus Kristus. Och vi kan vara förvissade om att vi är Guds barn just därför att denna barnaskapets ande har fötts i våra liv. Och vi äger rätt till faderns rikedom. Det talar i vår text om arvingar. Alltså vi är inget fattigt folk. Och nu talar jag inte i första hand om ekonomiska rikedomar eller ekonomisk fattigdom. Jag talar om ett liv som är fyllt utav rikedom ifrån den eviga världen. Du behöver inte gå och fråga och vara ledsen över allt detta som har skett, utan du kan ta emot glädjen och friden ifrån Gud själv. Därför att du är barn åt honom. Källan tar aldrig slut. För att använda ett annat uttryck. Du får fylla på hela tiden. Du äger barnaskap och så har du arvet där hemma som väntar. Vägen till himlen är öppen. Vägen till den eviga världen är öppen för den som är barn åt Gud. Så blir det till sist i min enkla predikan en fråga. Hur reagerar vi inför honom som kommer? När vi läser bibeltexten, när vi har läst den idag, om vad som skedde runt Jesu födelse, så märker vi att människor reagerar väldigt olika. Vi lyssnade till texten om Herodes och han blev rädd. Han fylldes av fruktan. Det får inte komma någon som stör min makt. Jag måste förhindra detta. Var hans reaktion. Och så kunde han ta till sig det fruktansvärda att döda alla barn i det här området för att om möjligt också komma åt Gudasonen Jesus Kristus. Och han fick fly för sitt liv. Och jag funderade också på de skriftlärde som när de vise männen kom dit började att leta i texterna. Var skulle det här hända och var finns Gudasonen som de vise männen har sett? Och de hittade, som jag nämnde tidigare, texter om detta bland annat i Mika. Och de vise männen, de gick till Betlehem enligt texten. Men vad gjorde de skriftlärde? Ingenting. Alltså likgiltighet inför det texten talade om. Det var en reaktion. Som de som hade kunskapen men inte levde eller tog initiativ utifrån den kunskap man hade. Utan lät det vara. Och så har vi hedarna som vi möter på ängen och som får lyssna till änglasång. Och som när de har lyssnat bestämmer sig för att vi ska gå och se vad som har skett. Och kommer dit och prisar och lovar Gud. Hur reagerar vi på julens budskap om Jesu födelse? Har vi likt Herodes sagt att här får ingen komma och störa mig i mitt välordnade liv, i min karriär? Eller har vi som den skriftlärde skaffat oss kunskap om julen men inte låtit kunskapen leda oss till handling för att hälsa Jesus välkommen och ge honom vår hyllning? Ibland tror jag att det tål att fundera över detta med vårt sätt att fira jul. Hyllar vi honom för den han är när han kommer? Ger vi honom vår hjärtas hyllning som hedarna gjorde? Som de vise männen som vandrade lång väg för att möta konungen som hade fötts. Lämnade allt som han hade för handen för att ta kamelerna och åka dit. Låt oss göra som hedarna utanför Betlehem. Gå för att se vad som där har skett och låt det förändra våra liv. För det är det handlar om egentligen. Han kom för att förändra människors liv när man tar emot honom och blir Guds barn. Och jag ska avsluta med att läsa ytterligare en psalm som är så gammal så den är skriven av Martin Luther. Och den finns faktiskt i vår sångbok 125. Jag ska inte läsa hela för det är väldigt många verser. Men jag ska läsa tre verser. Där Luther skriver med lite modernare språk nu. Det finns människor som har justerat texterna. Han skriver: välkommen hit, du jordens gäst. Att vi har syndat vet du bäst. Du vet och känner allt därom. Vi tackar dig för att du kom. O Herre, du som skapat allt, tog ändå människogestalt och är förnöjd med halm och strå som stallets boskap vilar på. Ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.